Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Varmt välkommen ska du vara till podden om stress och utmattning. Björn Rudman heter jag och här pratar vi brett och vitt, högt och lågt om stressrelaterad ohälsa. Både psykiskt, fysiskt och socialt. Här får du kunskap och tips på hur du kan förbättra just din situation och ibland också strategier för att komma framåt. Vill man få tag i mig för att boka föreläsningar till jobbet, boka in sig på onlinekurser eller kanske samtalsterapi är den klart bästa vägen att gå är att surfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bjornrudman.se. Men nog om det nu. Nu är det dags för podd igen. Häng med så kör vi. Varmt välkommen.
Hallå vänner. Då var det dags för podd igen. Och varmt välkomna tillbaka allihopa. Och även ni som är nya. Ni är väldigt många nya. Jag tycker det är jättekul att det är så många som är med. Idag så ska vi prata om högkänslighet. Och högkänslighet är någonting som väldigt många kan relatera till. Man känner igen sig mycket av det som man kanske läser på nätet eller som man får höra och sådär va. Och då tänker jag så här att då vill vi prata med någon som har väldigt bra koll på det här och som är, ska vi säga, mitt uppe i smeten med det där hela tiden. Och det ska vi göra. Det är inte bara så att man är mitt uppe i smeten där, Åsa, utan du har även en bok på gång om detta. Och du driver ju kontot Orkidébarn Sverige.
Mm.
På Instagram.
På Instagram.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Jag mår bra. Jag mår jättebra.
Idag är jag förkyld och skräp i halsen.
Ja, jag är lite förkyld så jag kanske hostar lite.
Ja, ja.
Men annars mår jag bra.
Jag tänker så här, ditt konto är ju väldigt stort på Instagram. Hur kommer det sig att du började med det från början liksom?
Ja, men från början var det på grund av att jag förstod att min dotter var högkänslig. Och jag kände att det fanns alldeles för lite information om det här på nätet och framförallt då på Instagram är lättillgängligt att kunna läsa varje dag. Så att jag bestämde mig för att skapa inlägg varje dag om det här. Men sen så började jag skriva mer generellt om högkänslighet för alla. Och då började det trilla in följare och likes. Och sen har det bara gått i vindlande fart uppåt.
Ja, det ena ledde till det andra så att säga.
Det ena ledde till det andra.
Men det är väl ofta så med Instagram-konton som har blivit stora. Man har börjat av någon anledning och så helt plötsligt så hittar alla det kontot på en och samma gång typ. Och så blir det väldigt stort, väldigt snabbt liksom.
Ja, nej men jag tror att det har att göra med att många också har liksom känner igen sig i det här och det är ändå cirka 30% av befolkningen som är högkänsliga. Och sen sprids det såklart genom att.
Och det är ju så att när man, som man säger, har man en förhöjd känslighet så är det ju ofta ganska kämpigt. Man kan ju kanske ha det stödet man får och så är det, jag menar, sjukvården eller den delen, den har inte så mycket att ge.
Och sen blir påminn dagligen om, jag bestämde mig för ett inlägg om dagen.
Ja.
Och det har jag hållit, eller heter det hållit?
Ja, vad heter det egentligen?
Jag vet inte.
Svara mig!
Det där. Och det är också någonting som har med högkänsligheten att göra, att man fastnar i detaljer.
Ja.
Och sen har jag liksom fortsatt med det och folk känner en lättnad av att känna igen sig i saker jag skriver. För att många har ju känt att de är ensamma om att känna, tänka så som de gör.
Ja.
Och få ett ord för det.
Ja, men det är igenkänningen som är den stora, stora delen.
Det är kunskap.
Ja, precis. Och jag tänker också att Du har ju en bok på gång nu som heter Handbok för högkänsliga. Som släpps den 21 november.
På min mans bröllopsdag.
Ja,
Det hade jag glömt bort. Det var han som fick påminna mig om det. Var,
jag var okay. Vi säger ingenting om det.
Jag skulle vara tyst. Vi klipper bort det.
Låtsas bara som att du hade järnkoll. Och det är klart, älskling, att det var det här. Jag hade ju planerat det alltså. Det är ju jättefint.
Precis. Så har du till förlaget. Det är en bra dag att släppa.
Ja, jättebra. Kan. Ja. Men den boken där, handbok. Kan du berätta mer om den? Liksom? Hur är den upplagd?
Ja, nej men det är ju... Alltså meningen är att den ska vara den högkänsliga personens bästa vän. Den ska också funka att läsa för alla människor som kommer i kontakt med högkänsliga. Det vill säga hela befolkningen. Men anhöriga och nära och partners och föräldrar och så vidare. Men den är upplagd genom att kunskapen är baserad på forskning. All. Jag har sökt igenom hela... Liksom läst jättemånga forskningsrapporter och så har jag gjort det lätt tillgängligt för läsaren. Mm. Men sen har jag också handfasta råd och tips på hur du kan hantera olika utmaningar som kommer med högkänsligheten. Och lite egna berättelser, väl utvalda berättelser från mitt eget liv som är kopplat till högkänsligheten.
Mm.
Sen har jag även lagt in en hel del av följarnas tankar och känslor och liksom bidra till en ökad nyans, eller så här, mer nyanserad bok.
Mm. Mm.
Så att det känns som att jag har fått med allt nu. Nu är den klar. Nu ska den till tryck här.
Ja, jag är helt med. Det är ju så när man gör böcker.
Mm.
När den kommer ut så kommer du komma på vad det var du skulle ha med också.
Ja, den blir liksom aldrig... Och det är ju det här svåra med att... Som att vara högkänslig.
Ja.
Med att man fastnar i detaljer.
Ja.
Fastnar i detalj. Gud, jag satt ju i flera timmar och googlade. Jag skulle skriva meditation. Jag googlade kanske inte, men jag var inne och läste om meditation. Och jag gick tillbaka flera tusen år tillbaka. Och fastnade i liksom hur de mediterade förr i tiden. Ja, då hade ju plötsligt flera timmar gått där.
Ja.
Då fick jag zooma ut igen.
Ja, men det är väl så. Jag tror det är viktigt att ha med forskningsdelen som grundtes. Liksom.
Ja, men att det är liksom lätt att läsa och att man kan ha den och bara slå. Och jag vill att det ska vara en sån här bok som, ja, man kan läsa den från perm till perm, men man kan även bara ta det man känner för, för dagen.
Mm.
Det är precis som Instagram, man kan scrolla igenom flödet och bara, det där behövde jag idag.
Ja.
Så ska det vara i boken också.
Ja, ja men det är ju jättebra. Det, så du har barn som också är känsliga?
Ja, precis. Isabel, min dotter, hon är 7 år.
Mm.
Hon är högkänslig extrovert. Väldigt mycket. Alltså väldigt mycket högkänslig.
Mm.
Hon har alltid liksom... Jag skrev om det igår på min blogg. Och då skrev jag att Alexander, liksom, min 5-åring, han har hamnat i skuggan lite av hennes känslighet.
Mm.
Det tog mig ganska lång tid innan jag fattade att han också faktiskt är högkänslig. En högkänslig kille.
Mm.
De är så tvärtom. Hon kan ju inte liksom ta det lugnt. Hon måste alltid leka med kompisar. Och hennes så här understimulans tar sig liknande uttryck som överstimulans. Hon kan bli hyper. Och Alexander, han liksom kan vara jättelugn och sitta och leka i flera timmar själv. Medan han i förskolan, när det blir för mycket, liksom, inte kan sitta stilla, inte lyssna. Hon sköter sig perfekt i skolan.
Mm.
Lite utbroderande, för det var något jag satt och tänkte på. Mm. Men båda högkänsliga. Väldigt olika bara.
Mm.
Vi är ju individer. Alltså, och vi kan vara extroverta, introverta, lite båda.
Mm.
Är man då introvert så utsätter man sig ofta inte för samma liksom, stimulans som om man är introvert. Nej. Vilket gör det lite svårare.
Ja, och innan vi satte igång med inspelningen pratade vi ju lite om ska vi säga, ursprunget till högkänsligheten.
Mm.
Och det är ju lite så att den kan ju ta sig uttryck på väldigt många olika sätt.
Ja, precis.
Och den kan också komma av olika orsaker. Liksom. En stor del är ju medfött, liksom, men det finns också faktorer som gör att det kan yttra sig på olika sätt.
Ja, alltså allt det, man föds med det. Men sen hur det tar sig uttryck har ungefär 50% med miljön att göra och 50%, eller 47-53 tror jag det var, och 50% med ens uppväxt att göra framförallt, eftersom att vi är extra formbara under uppväxten. Men det som de har sett är, jag tror att de har gjort 5 stycken MR vetenskapliga artiklar om det här och undersökt liksom hur våra hjärnor fungerar.
Mm.
Och det är liksom genetiskt, det ligger i våra gener, för vi hade alltså högkänsliga personer hade en evolutionär fördel.
Mm.
Vi var ju de som hela tiden skulle ligga steget före och varna gruppen för potentiella faror genom liksom vårt extra känsliga nervsystem, att vi kunde lägga märke till lejonet eller tigern eller genom vår analytiska förmåga för att se, för att spå svält. Så att vi föds med det, och det ligger verkligen i våra gener. Vi har ju en mer aktiv amygdala, vilket gör att vi också lättare hamnar i kampflyktbeteende. Men hjärnan funkar lite annorlunda än icke-högkänsliga. Men sen, om vi är med om saker som är svåra i vår barndom, så kan utmaningarna med högkänsligheten verkligen vara svårare, och vi har en ökad benägenhet eller ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Men har vi en någorlunda bra barndom, då har vi inte det i någon mer utsträckning. Menar, det här går lite sär, men Elaine Aron då, som är den som liksom har forskat längst på inom området, menar att man inte har någon ökad risk att utveckla psykisk ohälsa om man haft en bra barndom.
Mm.
Men det finns kopplingar till neuroticism. Jag tänker att när jag läst om alla forskningsrapporter, att vi har ändå en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa då, oavsett. Precis.
Ja, och jag tänker så här. När det gäller psykisk ohälsa och barndom.
Mm.
När jag jobbar med mina patienter, då letar jag inte specifikt efter misärerna.
Nej.
Finns det misär i bakgrunden, så kommer det upp på bordet ganska snabbt.
Mm.
För som individ så vet man i regel att okej, men det här måste ju påverka mig på något sätt. Men jag letar mer efter en grundstämning hemma.
Mm.
Hur var det liksom? Var det kärleksfullt? Satt ni nära i soffan? Fick du beröm? Var det någon som tyckte att det var jobbigt när du inte hade alla rätt på proven? Fick man vila när man var trött, eller var man tvungen att göra någonting före? Alltså sådana här saker. Det är ju inte, på papperet så är det kanske inte så allvarligt liksom. Det är inte så konstigt.
Det säger väldigt mycket, men
det säger väldigt mycket. Fast det är inte våld, det är inte liksom missbruk, det är inte så här. Det är inte den nivån, utan det är mer en grundstämning hemma som jag träffar på med mina patienter. De som har högkänslighet och de som har besvär med framförallt stressrelaterad ohälsa då.
Mm.
Där har det liksom varit... Det som bakgrunden har genererat och som det har känts ännu mer, så att säga.
Mm.
Så konsekvenserna av de här förhållandevis harmlösa uppväxterna blir mycket större.
Ja, men precis. Och det är ju precis det jag läste någon bok om man skriver någon psykologer och psykoterapeuter, där de skrev att barn som är extra känsliga har också, alltså föräldrarna har också svårare att bemöta dem här och ge dem liksom utrymme för sina känslor, och vi har ju också normerna och liksom föräldrarnas uppväxt. För kanske det inte var okej för killar att gråta till exempel, och så får man känna skam när man gråter, och vi högkänsliga som har lite extra känslor, och det kanske blir ännu svårare att bemöta. Så det är precis som du säger. Fick känslorna ta plats? Fick du bekräftelse när du, för dig som person, eller bara när du presterade?
Mm.
Det är liksom så många saker som inte... Jag har ju jobbat inom socialtjänsten, och jag kan ju säga att psykisk så här försummelse som är så himla vanligt, det är ingenting... Har man inte varit med om det själv så är det svårt för socialsekreterare och yrkesverksamma och förstå det här. För att man tar det som är allvarligast inom situationstecken. Medan jag kan ju säga att för mig då, som har vuxit upp i en en dålig miljö. Liksom. Inte med min mamma, men när mamma dog och jag var med, hos min pappa. Mm. Då var det inte själva slagen, för det gjorde han några gånger. Det var inte det som var det jobbiga, utan det jobbiga var att jag inte fick någon kärlek.
Mm.
Jag fick ingen kärlek, jag fick ingen fråga, hur har din dag varit?
Mm.
Jag kände mig väldigt ensam, och dessutom det här latenta våldet. Att man inte riktigt visste. Och också osäkerheten, jag visste inte när han skulle komma hem. Jag visste inte vad som skulle hända på helgen. Det är så mycket andra nyanser, precis som du säger. De frågorna som du ställde, eller sa precis. Är det liksom älskat att få dem av en terapeut?
Mm. Och det är ju precis det du beskriver där. Schematerapin har ju ganska tydliga förklaringar på mycket av vad det är som händer. Bara, vi kan ta ett exempel i ditt hemska där. Bara osäkerheten.
Mm.
Att inte veta.
Mm.
Kommer ju hålla dig jätteredo. Du kommer ju vara konstant vaksam för att förekomma hotet.
Precis.
Och det lär man ju sig och det tar man ju vidare. Och har man dessutom då högkänsligheten då, så, där du är extra känslig för känslan så att säga.
Mm.
Så blir ju det blir ju jättejobbig situation såklart.
Mm.
Som man då som barn i det läget försöker hitta strategier för att hantera. Och då gör man det på olika sätt. Man hanterar det på olika sätt. Kanske genom att kontrollera vardagen då med olika, försöka fixa trixalister, ordning och reda sådär. Och göra vad man kan för att hantera det. Och tänker jag att om man då lärt sig det när man är liten, tar man med sig det in i vuxna livet och så blir det mer och mer känslor. Tyngre och tyngre saker som man måste hantera. Vardag, barn, villa, Volvo, Vovve. Karriär. Du vet så här.
Göteborgska.
Ja, så det blir liksom inget, det är inte konstigt att människor med högkänslighet i dagens samhälle mår dåligt.
Nej, så är det ju.
Och då har man ju dragit tråden hela vägen från en endast liten detalj i uppväxten har vi dragit hela vägen in i vuxen ålder och kunna förklara det.
Precis.
Och så har man kanske 20-30 sådana trådar.
Mm. Ja, och det är liksom, det räcker. Alltså, det räcker för att man ska må väldigt dåligt i sin vardag och göra dåliga beslut. Och, men jag spenderade ju sen, alltså jag, på något sätt har jag alltid varit stark i mig själv också, men jag spenderade väldigt många år för att leta efter mig själv och mådde väldigt dåligt psykiskt och så vidare.
Mm.
Men ja, jag fick alltid bekräftelse när jag presterade och därför har jag alltid presterat liksom i skolan och på sådana saker.
Mm.
Men det är klart att det är väldigt, ja, jag tycker att det borde vara, alltså skolan borde ha känsloreglering, psykisk ohälsa, eller psykisk hälsa och ohälsa hur det tas uttryck. Det borde vara så mycket mer medvetenhet kring det här. Jag tycker att det börjar komma, fast nu ser ju inte jag hela skolans värld, jag ser ju bara utifrån min dotters och de jag hör om.
Hon var inte så gammal nu va?
Nej, hon är bara 7. Men de hade faktiskt en grupp tjejer som skulle komma och prata om mindfulness häromdagen.
Mm. Ja, jättebra. Positivt. Jättebra.
Men det var inte så jättemycket. Det är inte så, alltså jag tycker inte det är så viktigt med att man måste lära sig. Det finns inget viktigare än att lära sig att ta hand om sig själv.
Nej.
Att man ska må bra. Och hitta positiva copingstrategier. Och,
och det är ju så, skolsystemet är ju havererat.
Ja.
Sen rätt lång tid tillbaks. Jag har ju lite äldre flickor.
Mm.
Jag har en som började på gymnasiet nu och en som började högstadiet nu.
Mm.
Det är ingen bra miljö alltså.
Nej.
Det är högstadiet. Det var någon som skrev det på ett annat konto igår. På någon av NPF-kontorna.
Mm.
Som skrev liksom, den här miljön i skolan, den passar ju, det är ju jättedålig liksom.
Mm.
Och hade det varit en arbetsplats och var våra barn varit arbetstagare så hade den arbetsplatsen varit nedstängd för länge sedan utav skyddsombud.
Ja.
Punkt.
Det borde finnas för skolor också.
Absolut.
Det jag känner, det har jag känt sedan barnen började förskolan, att det här är ingen okej arbetsplats eller arbetsmiljö för någon.
Nej.
Och sen då att förskolepedagogerna, dels är det alldeles för stora grupper. Det är som liksom pyttesmå lokaler och så är de 30 barn i klasserna. Och sen så ska det vara så högljutt på, alltså lunch, hade våra lunchrum varit så högljudda att det hade varit röst på det där örat som min dotter säger att det är varje dag.
Ja.
Då hade det ju inte, det hade inte varit acceptabelt.
Nej.
De ska stå ut i den här miljön samtidigt då, så när man är barn och har pedagoger, då ska de få skälla på en också. Och inte visa den respekten som man gör för mina privata åsikter. Men alltså, det är så mycket som behöver, det finns väldigt mycket utvecklingspotential inom skolan och förskolans värld.
Så är det. Och jag tänker också så här, en viktig sak att ha med sig i det där. Mm. Både då man har barn kanske som är högkänsliga och det, om barnen inte mår bra så kommer det ju påverka oss föräldrar något alldeles enormt.
Mm.
Vi behöver förekomma det. Och vi behöver också vara barnens försvarsadvokater, så till att de mår bra, att de har det bra där de är.
Precis.
Där har jag alltid lagt fokus på mina flickor.
Mm.
Alltså, vi har inte läst en läxa, du vet, på säkert 6 år. Finns inga möjligheter. Amen, säger skolan. Glöm det.
Mm.
Det är ingen som tvingar dig att jobba vidare när du kommer hem.
Nej.
Det ska vi inte göra med dem heller. Speciellt inte bara med NPF-problematik då, va? De ska vila när de kommer hem, så det är bra med det.
Mm.
Så, men betyg, jag skiter i betygen. Fullständigt faktiskt. Det är helt orelevant.
Mm.
Det är liksom, man får bestämma på något vis vilken linje man ska hålla och sen hålla sig till den. Och göra det som är absolut mjukast och snällt både för en själv och för barnen. Men inte då så bekostar att de inte lär sig det nödvändiga och inte lär sig det som de behöver kunna som människor i samhället liksom. Mm. Men att man vågar och tar den ståndpunkten att nej, hon ska inte ha det så.
Men det är väldigt mycket, skolan är väldigt mycket att rätta in alla i ett led, och ska alla bli likadana och ska man inte frågasätta, det finns bara ett svar. Och det här med läxor är också faktiskt personligen är jag också emot, eftersom att det blir så stora skillnader mellan barnen, för alla har inte föräldrar som finns där. Och som jag var, alltså, vi hjälpte Isabelle med hennes första läxa nu, och det är inte alla föräldrar som har den.
Nej.
Hon skulle intervjua en mormor, en morfar eller farmor och farfar, och det liksom, det finns inte, det är inte alla som har det här stödet och läxan, och det skulle hon aldrig klara själv.
Nej. Och jag tänker också, satt det då i perspektivet med just högkänslighet, så kan vi också anta att huvudet får jobba väldigt mycket hårdare på dagtid i miljön. Både för barn och för vuxna såklart. Då måste vi vara extra försiktiga med hur det ser ut utanför arbetstid så att säga.
Ja, men precis. De behöver en återhämtning när de kommer hem. Orkar sitta, och hinner man inte med i skolan, då vet jag inte riktigt hur.
Nej, och det är ju det jag tänker också, att det är ju någonting som jag ser när jag jobbar med min typ av rehab för patienter, att det är ju återhämtningen som är, alltså det är för hög belastning och för lite återhämtning.
Mm.
Och för hög belastning, ja, det är klart att ett huvud som tar in allting och som gör, som är väldigt känslig för känslor som kommer för oss människor hela tiden. Mm. Det är klart att det blir en större belastning på dagtid.
Mm.
Självklart blir det det. Jag menar, sitta i ett öppet kontorslandskap som högkänslig tjänar liksom. Det är klart att det kommer spåra med trötthet.
Mm.
Och kommer man dessutom hem då och så funkar det inte riktigt som det är tänkt där heller.
Mm.
Nej, vad ska vi göra då liksom? Vi kommer ju gå på minus varenda dag, och tids nog så smäller det liksom.
Precis, vi ska inte göra våra barn utmattade i skolan innan de kommer ut i vuxenlivet. Det är svårt, det är liksom svårt nog att komma in då. Nej, men jag tänker väldigt mycket, det är ju, här är ju mitt långsiktiga mål, att alla ska ha kunskap om högkänslighet, för att jag tror att det kommer bidra till en bättre miljö, alltså i skolan också.
Mm.
Bättre miljö för alla barn.
Mm.
Att man inte hela tiden, för mycket idag handlar ju om stimulans.
Mm.
Isabelle går i en jättebra skola, men på rasterna så kan de spela hög musik ibland. Och det känns som att låt dem, jag har sagt till dem flera gånger, låt dem bara få gå liksom runt på skolgården eller leka. De behöver inte ha massa musik också.
Mm.
Det räcker med stimulans. De är 500 barn på en liten liksom gård.
Mm.
Min mamma hade ju noll kunskap om högkänslighet, men vår skola var jätteliten, det var bara en klass vi hade i varje årskull. Och så hade vi jättestora utrymmen. Mm. Och hon hämtade alltid mig innan fritids. Det var ingen fritids.
Nej.
Hon, utan att hon visste det så gjorde hon så att jag klarade av skolan.
Mm.
Men idag måste man så aktivt som förälder bara finnas där och se till att de inte blir överstimulerade.
Ja, och det är ju, jag ska säga, det är väl en av samhällets stora utmaningar också. För att det är ju på samma gång så här att vi har aldrig mått sämre än vad vi gör nu. Jag köper ju siffror från Statistiska centralbyrån.
Ja.
Och det är sjuka siffror.
Ja, usch.
Riktigt galna siffror. Som dessutom har ökat väldigt snabbt.
Ja.
Det är inte bara, det var inte bra innan. Men som det är nu så är det liksom fullständigt hemskt. Och det är ju människor som är föräldrar.
Mm.
Som mår dåligt.
Mm.
Som ska kunna vara där för barn. Som i sin tur också har sina utmaningar på skolgårdarna och liksom sådär va.
Mm.
Så det här är ju verkligen ingen lätt sak. Och just att ta hand om sig själv först känns ju kanske egoistiskt för många.
Mm.
Men i själva verket så är det precis vad vi behöver göra.
Ja, men precis.
Precis vad vi behöver göra. För det är lite grann så, jag brukar ha den liknelsen. När vi flyger flygplan och kabinpersonalen har säkerhetsgenomgång. Vem är det som ska ha?
Vet du, jag skulle säga, vi tänker exakt likadant. Jag skulle precis säga det.
Det är härligt. Great mind.
Vem ska man rädda först? Sig själv, ja. Annars kan man inte rädda sitt barn.
Nej, så är det ju va. Och ändå så känns det egoistiskt att ha egen tid och ha återhämtning och liksom prioritera sig själv. Ja, men barnen är ju viktigast. Ja, absolut, jag säger inte emot det, men man måste förstå att det finns fler första platser i den här sporten, va?
Precis.
Det är så, du har din första plats i ditt liv, sen är barnen viktigast på sitt sätt. Men utan dig så spelar det andra spelar ingen roll. Liksom. Och det är det man måste ha med sig. Så att även om det blir väldigt stora känslor kring att man är egoistisk när man liksom tar sin egen tid. Eller när man behöver vara lite i fred. Där man kanske, ja, men du får ta barnen och jag måste ligga och läsa en stund. Liksom, eller jag måste bara pausa huvudet. Så är det inte fråga om egoism eller att vara liksom likgiltig inför någonting, utan det är den sunda vägen.
Nej, men försök att rädda ditt barn medan du håller på att drunkna. Alltså det är så här, hantera känsloutbrott från ditt barn när du själv inte är i balans. Hur bra går det?
Nej, det var smärta.
Och barn triggar så mycket känslor, herregud.
Mm.
Skulle borsta Alexanders tänder. Morgonen är ju kritisk period. Morgon och kväll. Ja. Läggning och komma iväg till skolan.
Yep.
Alexander stod, märken är fortfarande kvar. Jag skulle borsta hans tänder och då stod han och drog munnen mot spegeln. för att jag inte skulle borsta hans tänder.
Ja.
Jag kände, jag kände till och med att jag liksom som ändå ganska, jag mår bra i mig själv nu. Jag kände att det där hade kunnat trigga igång en reaktion. Liksom, kom nu!
Mm.
Men ändå, då fick jag liksom tänka, okej, det här har han sett att... Då kunde jag ju tänka, eftersom att jag tar hand om mig själv. Med medvetenheten liksom, om min högkänslighet och mina behov och sådär.
Mm.
Okej, det här har han sett. Liksom, han kan inte bestämma över så mycket. Han bestämmer över att han inte vill borsta tänderna.
Mm.
Sen får han ju inte han det då. Men då får jag försöka liksom, sätta mig ner på hans nivå.
Mm.
Men idag faktiskt på förskolan så hörde jag... Man hör ju så här, många föräldrar som inte är i balans.
Mm, ja.
En mamma som bara... Jag visste att du skulle reagera så här. Och så blev liksom skrek och hade sig och liksom kunde inte kontrollera det.
Mm.
Och då kände jag så här, men hon behöver verkligen hem och ta hand om sig själv.
Mm.
Och kanske liksom fråga sin partner om man har en partner. Kan du ta kvällen nu? Eller nu orkar jag inte, mitt tålamod är slut.
Mm.
Nu behöver jag liksom jag tid. Och det här är ju extra viktigt för högkänsliga föräldrar.
Mm. det är ju så. Högkänsligheten gör ju någonstans att det finns extra lager hela tiden med jobbigheter.
En ökad reaktivitet också, det är ju en av
grundproblemen. Ja. Och det finns ju absolut fördelar med en högkänslighet.
Mm.
Det gör det. Men i de här tiderna vi lever nu, där så många har problem med stress och ångest och utmattning,
så kommer det jobbiga kommer ju upp väldigt mycket tydligare och väldigt mycket starkare.
Ja.
Det blir ju en större konsekvens utav alltihopa. Och när det handlar om att ta hand om sig själv och ta hand om stressrelaterade besvär, så är det jättesvårt. Det är ju också så här att den situationen man har stress är ju ett beredskapssystem.
Mm.
Stress och oro är ju grundfunktioner under känslan rädsla. Mm. Så man är ju rädd för någonting när man är stressad, va?
Mm.
Och det hotet, det måste ju gärna prioritera, det måste den ta först.
Mm.
Så det roliga, det fina, det vackra, det omhändertagande, det är ju ofta bortskjutet. Mm. Och dessutom under väldigt lång tid. Och har du varit en orolig själ länge på grund av bakgrund eller på grund av att högkänsligheten gör att jag är orolig för saker och ting, liksom, det blir väldigt stark reaktion hos mig. Corona var den grejen.
Mm.
Ukraina, elpriser, matpriser, och den cirkusen har bara fortsatt, liksom, så blir det väldigt stora grejer där, och ju mer man får i hotbild, desto längre ifrån kommer man själv.
Mm.
Med det fina, roliga, vackra och avkopplande och omhändertagande då.
Mm.
Så att det är någonting man behöver jobba med för att ta tillbaka, tänker jag, återta det.
Mm. Ja, det jag tänkte nu när du sa det här, vi är ju oroligare i själen, högkänsliga, vi övertänker, vi oroar oss, vi är programmerade för att liksom förutse faror med en ökad aktivitet i amygdalan bland annat. Och jag då när Ukraina-kriget startade, alltså jag har ju fortfarande krigsförråd av det är massa vatten ute i förrådet, jag har mat uppe i bastun, jag har lite kontanter, jag har också skrivit ner alla skyddsrum i våran ort här. Alltså det gick lite bananas där för mig. Jag kunde inte kontrollera det, jag mådde så dåligt.
Mm.
Så frågade jag min läkare, för då jag var gravid med Alexander när det startade. Är inte du orolig? Nej, det var precis när kriget kom, den broschyren som kom.
Ja. Ja.
Fan, nu ursäkta att jag svär. Nu kommer kriget.
Åh, herregud, vet du.
Nu måste jag förbereda mig. Jag kunde tänka på något annat. Så när vi åkte på semester där i fjällen, då tog jag med mig våra pass, kontanter.
Ifall du behöver dra.
Ja, ifall vi behöver dra. Jag tänkte det är jag, för det är ju inte min man som får oss att överleva. Det är ju liksom jag med mina förberedelser. Ingen tillit till honom liksom.
Ja.
Igår skickade han förresten, på tal om att klara sig. Han skickade recept på potatismos. Är det här okej? När jag hade kokat potatis, han skulle göra potatismos. Då hade han behövt ett recept för att göra potatismos.
Åh, oh, gött det.
Så långt kommer vi. Alltså jag tror att han hade varit ett bra stöd där medan vi, liksom, jag har förberett allt.
Medan kriget kommer.
Ja.
Ja. Jo, men det är ju så, och det är väl ett sånt läge, alltså, där en situation har blivit väldigt stor.
Precis.
Där högkänsligheten har kanske som största utmaningarna, liksom. För det blir väldigt jobbigt väldigt snabbt.
Precis.
Och det är svårt att bromsa de spiralerna, liksom.
Mm. Och det är ju, alltså, nu när vi pratat mycket om barn, så är ju barn trigger väldigt mycket känslor och oro. Mm. Hos oss, och framförallt hos högkänsliga såklart, med lite extra känslor. Och det finns ju faktiskt forskning som visar att högkänsliga föräldrar har det svårare i sitt föräldraskap. Och det är ju inte jätteförvånande. Antingen är man också, har de sett att man är väldigt hård, eller så auktoritiv som jag inte kan säga. Eller så är man väldigt tillåtande. Man har inte den här liksom mellan... Man orkar inte ta striderna, eller som gör liksom, nu räcker det. Så här, att man inte liksom har det här mellanläget. Därför är det så himla viktigt att vara medveten om. Alltså det är inte viktigt att veta om man är högkänslig eller inte egentligen. Det är bara ett ord som möjliggör. Det är ett ord som någon har kommit på. Det kanske inte heller är det bästa ordet för vad det är. Det kan liksom högreaktiv, sensitivt begåvad, extra känslig. Jag vet inte vad som skulle kunna vara bättre. Men det viktigaste är att man vet att man har den här förhöjda känsligheten.
Ja.
Och att man vet hur man ska ta hand om sig själv utifrån det.
Ja.
Och att man lär känna sig själv. Och kunskap, precis som du säger, det där om stress. Det handlar i grund och botten om rädsla. Och bara få förstå det. Oj.
Ja. Ja, jag är stressad. Okej, jag är rädd. Vad är jag rädd för? Jag är rädd för det här. Ja, fast när man säger det, bara, men det här är ju inget att vara rädd för. Mm. Jag hade ju inte krävt att någon annan skulle vara väldigt rädd för detta. Varför är jag det? Jag är väldigt känslig mot känslor.
Mm.
Det blir väldigt starkt och stort. Och helt plötsligt så har vi knutit ihop allt det där då. Liksom. Förståelse för vad det är som händer tillsammans med förståelsen för hur man fungerar som människa i kontextet känslor. Liksom.
Mm.
Det är jättebra och det är ju därför alltså, konton som ditt på Instagram och boken som du har på gång, det kommer ju att hjälpa liksom.
Mm,
det kommer att fungera. Ja. Det är ju det som är så bra. Att, det är ju så, vissa böcker i vissa Instagram-konton vet man, ah, ja, men det är bara snack. Mm. Det kommer inte hända så jävla mycket när de börjar titta på detta. Det är små detaljer men de kommer aldrig lösa den stora bilden.
Mm.
Men i det här fallet då, när det kommer en viss typ av förslag på insatser och som också kan koppla ihop det med kunskap, då finns det ju faktiskt möjlighet att det blir en förändring.
Mm.
Även om det är så enkelt som i en bok eller på ett Instagram-konto liksom.
Ja, men precis. Och det ska ju vara, som du säger, lättillgängligt. Men för mig har kunskap gjort all skillnad. Framförallt när jag hade panikångest. Det var inte förrän jag började förstå vad panikångest var. Det är inte farligt. Många andra har det. Jag är inte ensam att ha. Okej, kunskap, check.
Mm.
Då liksom kunde det avta, panikångesten. Och sen behövde jag ju lite hjälp såklart. Men ja, det gör väldigt mycket ibland. Ja,
så är det ju. Och sen, som vi var inne på tidigare också, där med bakgrund och sånt, va?
Mm.
Det är ju så. Den påverkar oss väldigt mycket.
Mm.
Den påverkar oss mycket mer än vad man tror. Och den påverkar oss hela livet.
Mm.
Känslor har ingen ålder.
Nej.
Det innebär att som 35-40-åring kan man utan problem uppleva nästan samma situation som på skolgården 10 år gammal.
Mm.
Är situationen liknande så blir man alltså tillbakaflyttad till det här hemska som man kände i magen där och då. Eller om det var någon elak jävel runt omkring er som var den sämsta typen av liksom, anknytningsperson. Det är inget konstigt att det suger till i magen och att det blir jättejobbigt och då kommer det att generera ytterligare känslor.
Mm.
Som i sin tur då förstärks genom högkänsligheten.
Mm.
Så att jag tänker så här. Ett tips om man vet med sig att man har haft tuff uppväxt. Eller att det har varit jobbigt och saker man själv upplevt som obehagliga och konstiga. Och som man kanske har förstått mellan raderna är fel. Men man har inte tittat på det riktigt. Man har inte tagit hand om det.
Mm.
Det kan alltså vara orsaken till att det är en väldigt hög baktakt i livet.
Mm.
Att det finns en väldigt stark beredskap, det finns ett högt tempo, det finns väldigt mycket jobbigheter som faktiskt kan komma ifrån det som ändå hände för så länge sedan.
Precis.
Tidsmässigt sett så är det inget, det finns inget hinder att det var för 40 år sedan. Så att säga.
Och det är så himla, jag har ju jagats av mitt förflutna i många, många år. Alltså påverkas varenda gång det kommit ett minne då från barndomen eller ja men jag har haft lite som ett mantra som min sanning är att jag är svår att tycka om.
Mm.
Ja, min pappa sa att jag var konstig och därför tolkade jag allt genom det här filtret.
Mm. Mm.
Så när ett tjejgäng då skulle ut och på roadtrip i liksom Sverige en sommar och de hade en plats över och inte bjöd med mig.
Mm.
Då tolkade jag liksom det som att jag är konstig.
Mm.
Därför de inte vill vara med mig.
Ja.
Och sen ville de kanske inte vara med mig av någon anledning. Men liksom, det har alltid varit, okej, jag är konstig, det är därför de inte bjuder med mig. Okej, jag är konstig. Men jag har ju liksom nu, i efterhand har jag fattat att jag har valt bort väldigt många tjejkompisar. För att de inte är genuina, jag trivs inte med dem. Jag behöver liksom de här värderingarna som jag behöver ha det hos vänner. Mm. Mm. Så att nu har jag liksom gjort slut lite med många av mina känslor och tankar. Mm. Så kan jag titta tillbaka på mig själv lite med kärlek faktiskt och tänka, okej, när du blev full på den där festen i Sydney och gjorde bort dig, du försökte bara bli omtyckt och du var lite socialt klumpig liksom. Det är okej Och för den känslan jagade mig länge. Gud vad pinsamt. Och då kunna, som, precis som du säger, att man kastas tillbaka. Det blir nästan starkare känslor. Gud, ja. Alltså, gud vad dum jag var. Herregud, jag är så konstig. Jag är verkligen konstig. Det blir liksom att man tänker tillbaka och omvärderar lite. Utifrån kunskapen om högkänslighet kan man också göra. Okej, jag valde att vara själv på vissa raster för att jag behövde egen tid. Eller jag... det behöver, allt behöver inte vara kopplat till högkänsligheten, men också det här, okej, den killen var taskig mot mig för han mådde dåligt, han hade ju skit hemma. Det är inte okej.
Nej.
Men då kan jag få ett avslut också.
Ja, och jag tänker så här också, att när man jobbar med bakgrunder, om man jagar insikter eller man processar de här sakerna, och när det blir väldigt starka känslor i stunden, när det känslan blir invasiv på något vis.
Mm.
Den trycker sig, tränger sig före andra bra saker. Och så står den där, din idiot, varför gjorde du så här? Fattar väl bättre än det här liksom. Det är ju ganska mycket saker som i en situation kan ligga i vägen för att landa i insikten att för det första så kan vi inte ändra det.
Nej.
Det är över, det är borta. Det är ingen av dem där som någonsin har ägnat den här situationen en tanke till liksom. Det är andra delen av världen, det kommer inte hända något mer nu, det är färdigt liksom, det var länge sedan det var färdigt. Men det finns ju saker då i oss människor som gör att det är svårt att släppa taget, och en av de sakerna som jag menar på är svåra att, eller som gör att det är svårt att släppa, det är om känslan blir väldigt stark och väldigt stor. För då ska ju hjärnan, Åsa, för fan, den är så stark den här känslan att det här måste du agera på, för det här är livsfarligt alltså. Den hade aldrig blivit så här stark om det inte hade varit för att den var så allvarlig. Ta nu tag i detta. Och så är det 20 år sedan. Och så är det helt orimligt egentligen, men känslan blir att det är det som händer.
Och det skriver jag faktiskt i min bok, att är det kopplat till traumatriggers, då är det behandling. Alltså då behöver man söka hjälp. För att man kan inte... Det är också en viktig insikt. Jag kan inte... Det här triggar igång mig så mycket. Så jag behöver gå till Björn och prata med honom.
Ja, det är så. Jag säger så här. Jag fick den frågan här om... jag la upp någon annan post på Instagram. Och så dyker det ibland upp frågor som är ganska långt ifrån ämnet. Men som ändå är... Det är klart att följarna... Vi ställer frågor och sådär. Just med det här med, jag kan inte släppa det här. Jag kan inte förlåta mobbarna liksom. Det var 20 år sedan. Jag kan inte, det går inte. Jag kan inte släppa det. Och det är just ett sånt tillfälle som man behöver hjälp. När gamla grejer hemsöker den. När man inte kan tänka på situationen utan att må dåligt. Få hög puls, få ångest, få ont i magen. Då behöver man hjälp att komma vidare. För det är egentligen det som ska hända efter situationen när den inträffar. Så ska man ju egentligen vara där och härja och sörja i huvudet. Och sen är det bra. Men om man har en undvikande coping-strategi som det heter, då har man också underlag för att utveckla PTSD-liknande symptom. Och det kan då yttra sig, då, det här traumat kan yttra sig i att det blir fördröjda stressreaktioner senare.
Och det finns, bara tillägg, det finns forskning som tyder på att högkänsliga har liksom extra stark PTSD.
Det kan jag mycket väl tänka mig. Och jag har en kille, Thomas, som har haft som psykolog och som även har en stor del i min utbildning. Han jobbar ju med PTSD i stort sett, inte uteslutande, men väldigt mycket liksom sådär. Och han förklarade att för att kunna utveckla en posttraumatisk stressdisorder så måste du ha en undvikande coping-strategi. Du ska alltså, huvudet ska inte vilja vara där och därmed inte vara där. Den vill liksom inte processa det jobbiga, den vill inte tänka på skiten. Jag hade en sån patient innan du började prata idag. Jag har varit med om grejer för några år sedan och hennes inställning var, jag vill bara inte tänka på skiten, jag vill bara gå vidare. Okej. Då fick jag förklara hur det här funkar och att det antagligen bidrar till hennes situation idag. Då. Och det kan vara svårt. Det kan vara jättesvårt det där. Alltså. Men precis som du säger, då, att jag tänker så här, om man har som högkänslig väldigt starka, väldigt stora känslor, det är ju inte riktigt våran
självklara reflex att dyka ner i de känslorna som är så stora och så jobbiga och titta på var de kommer ifrån.
Precis.
Och det är lite grann så, ju starkare känsla du har i huvudet desto svårare ska ju situationen egentligen vara. Så hjärnan utgår ju från att det är så. Ju högre känsla, ju skarpare upplevelse, desto större är situationen. Men om man då har en genetisk förutsättning och får väldigt stora starka reaktioner i det här, så blir det ju lätt så att allting känns jätteviktigt och för det sig själv på något vis. Liksom. Det underhåller sig självt genom att vara så stort som det är.
Precis.
Och där kan vi koppla tillbaka då till kunskapen som du pratade om innan där. Mm. Att veta om att det är så här kommer att göra att okej, nu är det är bara högkänsligheten som spökar nu. Det kommer någonstans ifrån, vad skulle det kunna vara? Det här, nivån är inte i relation till problemet här. Det står inte i proportion till verkligheten.
Och ha modet att göra det också. Men känner man att det blir för överväldigande, det här mår jag för dåligt av. Ja, men då är det liksom söka hjälp som
gör. Ja, absolut.
Så
absolut.
Man inte tror att man ska behöva klara allt själv. För att jag hade ju aldrig klarat mig så här långt om jag inte hade gått till otaliga terapeuter. Några bra, några mindre bra. Och lite olika typer av terapier. Men jag känner igen det där med att undvika att tänka på och tro att det ska... Man tar på sig liksom de här skygglapparna och tror att det ska försvinna av sig själv med tiden. Men det gör ju liksom inte det. En trigger som jag fick ta tag i för några år sedan var ju sommaren. Det låter helt hemskt. Men
nej, inte.
Sommaren var trigger för mig. Allt, liksom sirener. Och när folk började klippa gräset, bara doften av nyklippt gräs som är så underbart egentligen, fick mig att känna stora känslor av otrygghet. Och jag förstod det för några år sedan att, men gud, min pappa drack ju liksom ohämmat på sommaren. För han var redig och det var väldigt, väldigt otryggt. Och bara förstå det hjälpte faktiskt ganska mycket. Och nu känner jag fortfarande lite otrygghet i början. Men för mig har det hjälpt att förstå det. Name it to tame it, typ lite.
Ja, precis. Verkligen så. Och sen får man säga det också att man, de reaktionerna som man får i början på sommaren, när sommaren går från vår till sommar, när det händer sommar så att säga för dig, det går ju inte att träna på hur mycket som helst.
Nej.
Utan det kommer nog ta ett tag innan hjärnan, det kommer ta ett par somrar innan det känns okej, eller rättare sagt innan det känns ingenting alls.
Precis. Och det är bara svenska sommaren, inte Australien, inte Chile där jag varit. Det är bara svenska sommaren, för här har vi dofterna, här har vi ljuden, här har vi liksom allt.
Jajamän.
Och det är ju det, alltså trigger som man är så medveten. När man är med om ett trauma eller man är med om en jättejobbig situation, då är sinnena så förstärkta. Att man tar ju in så mycket runt omkring. Och ja, men jag har ju flera trauman såklart från min barndom. Men att man fortfarande kan känna i kroppen hur man kände då.
Jajamän. Och det finns ju också, den diagnosen finns inte i Sverige nu, men den är på väg i nästa uppdatering av diagnoskoderna. Det kallas för komplex PTSD. Det är alltså upprepat antal PTSD-situationer som har skett under lång tid. Det kan göra saker med oss som är väldigt svåra att förstå och väldigt svåra att se. Och som kan också se väldigt liknande ut andra grejer som är jättejobbiga.
Det är intressant.
Och det är också därför som man tar en utredning för ADHD till exempel. En stor del av det handlar om att leta efter trauman. Jobbiga saker, för att mycket av ADHD-symptomen skulle kunna vara PTSD-reaktioner helt enkelt. Som inte slutar. Det här att man är splittrad och vimsig och är överallt och ingenstans och glömmer bort grejer och pratar snabbt och rör på sig fort och startar 1000 projekt och så vidare och så vidare. Skulle kunna vara liksom omedvetna copingstrategier för huvudet att ta hand om de tankarna och starka känslor som man inte vill ha. Som man inte har fått hjälp med att möta liksom.
Och det är ju, jag lyssnade på ett program häromdagen och hur många som har blivit felaktigt diagnostiserade som ADHD. Det var ju lite populärt. Diagnos ett tag.
Ja, samtidigt kan jag säga som jobbar på den här sidan. Det är en våldsam underdiagnostisering också.
Är det det?
Ja, absolut. Jag träffar så många. Ja, men det är ju en dampunge liksom. Du är ju som jag. Ja, jag tyckte också det. Ja, men då gör vi ett formulär. Kolla här, kolla här. Ja, men det är ju toppresultat.
Ja.
Mm, och så har man liksom varit lite busig tidigare. Man testat amfetamin ett par gånger. Har du kavlung på insidan? Jag blir inte som de andra.
Ja.
Nej, tjena. Var det ju 100% att du har ADHD här liksom. Varför undrar du det? Ja, men de har sagt att det inte... Nej, sluta nu. Kolla här. Nu gör vi så här. Så att det är jättevanligt. Och speciellt då när det finns drivmotorer på insidan som skapar en situation som driver oss över gränserna för vad vi har för energi. Där belastningen blir för hög och återhämtningen blir för liten. Mm. Och i slutändan så får vi ett utmattningssyndrom liksom.
Precis. Men gud, alltså hjärnan är så komplicerad. För jag aldrig sluta forska på hur vi fungerar.
Nej, alltså vi vet ingenting.
Nej.
Vi vet ingenting. Och det är det som är så härligt tycker jag.
Ja.
Jag, alltså, förra året hade jag 1200 patientsittningar.
Oj.
Och jag lär mig fortfarande saker varje dag.
Ja.
Jag tycker det är helt fascinerande. Helt underbart är det.
Ja, häftigt.
Även om situationerna är liknande. Så tack vare att det är en helt unik människa med en helt unik kontext och en helt unik person.
Ja.
Klick, klick, säger det. Så bara, så här funkar det där. Ja, men vänta, den grejen, det funkar på dem också. Tar man med sig det in i nästa och så håller man på så liksom.
Och det är ju så, precis som du säger, alla är individer.
Mm.
Och det är också, alltså jag måste säga att mina inlägg är så här tänker du om du är högkänslig. Men, och en del tolkar ju det här väldigt då. Vi har vissa som bara, nej men det där behöver inte vara bara högkänsliga. Nej, men det här är ju bara för att det är högkänsligt på det här kontot. Och det är generellt.
Mm.
Vissa saker stämmer på dig, vissa saker stämmer inte. Vi är alla individer med våra bakgrunder och liksom genetiska uppsättningar. Alltså vi är så olika. Mm. Det finns inte en enda människa som har likadant fingeravtryck som jag har. Och samma sak gäller med vår personlighet.
Mm. Och jag tror det är viktigt att ha med sig det. När man läser om högkänslighet och man pratar om det och så vidare. Det är ingen diagnos.
Nej.
Men det är en förutsättning som vissa individer har. För att vara mer mottagliga. Och så.
Det kommer med både styrkor och svagheter, utmaningar skulle jag vilja säga. Och utmaningarna kan vändas till fördelar om man tar hand om sig själv. Och tar tag i de här, om man har haft en tuff barndom, tag i det här.
Mm, absolut.
Och söker vård för det.
Och det är ju så, man kan börja i det lilla.
Mm.
Och försöka lite själv sådär. Men det är inte omöjligt att man behöver lite vägledning i det där. Man behöver kanske ha en hand i ryggen. Ja. En hand på axeln. Någon som är med. Bara okej, okay, så här.
Ja.
Är det, tänk på det här sättet.
Och där vill jag tillägga då. Handbok för högkänsliga är ju ett komplement kan man se det som. Till vård. Mm. Inte en ersättning för.
Nej.
Så att liksom.
Och det där gäller ju alla typer av självhjälpsböcker. Och inklusive både ditt och mitt Instagramkonto.
Ja.
Det är inte en ersättning. Det är ett komplement.
Ja, men precis.
Och det kan hjälpa jättemycket, det kan hjälpa jättelångt.
Mm.
Men det finns situationer där det inte kommer hjälpa. Och det är också okej.
Mm.
Det är liksom, det finns inget rätt och inget fel. Det viktiga är att vi mår bra och vi som når en del människor då, att vi gör vad vi kan och att vi lutar oss mot vetenskap och mot beprövad erfarenhet. Liksom, så att de råden vi ger, de är alltid trygga och säkra.
Mm.
Det sämsta som kan hända är att det inte funkar.
Mm.
Men någon annanstans så kan det vara så att det sämsta som skulle kunna hända i det rådet är att det blir sämre.
Mm.
Får vi vara jävligt försiktiga.
Precis.
Och framförallt när det gäller trauman och sånt, för det kan spåra riktigt ordentligt.
Ja.
Om man börjar att gegga i det på en oprofessionell nivå.
Ja, absolut.
Sådär, så att ja, det är jättespännande det.
Ja, det är det.
Men du, din bok, den kommer på din bröllopsdag så har vi ju.
Ja, det får jag komma ihåg.
Glöm nu inte bort det här gänget. Som
får du påminna mig om bröllopsdagen?
Ja, det här är våsat. och man kan köpa den i alla bokhandlar.
Ja, det kan man.
Och går man in på ditt konto, Orchidé Barn Sverige, så finns det även länk i profilen där.
Yes.
Du kommer rätt in till bokhandeln. Jag tycker det är ett bra köp, helt enkelt. Man kommer lära sig mycket och jag tror att det är ett bra format.
Den ligger nummer ett på topplistan idag.
Du har kvar den där.
Den har gjort några veckor. Ja, häftigt. Nu håller vi kvar den där uppe.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Ja.
Men du, Åsa, jag tänker så här. Vi lämnar lyssnarnas huvud.
Ja.
så låter vi dem vila lite från den här dagen.
Ja.
Och är det så att man vill läsa mer så finns det ganska mycket att läsa på din sida.
Mm.
Och just högkänslighet, som sagt, ingen diagnos men en grundförutsättning som finns hos vissa människor, ganska många, 30% av Sveriges befolkning pratar man om.
Mm.
Och det kan komma från, det finns en grundförutsättning genetiskt, det kan också komma från olika saker. Oavsett så är det viktigt att känna till att det är så det fungerar. Hemma hos mig liksom, i mitt huvud, så fungerar det på det här sättet.
Mm.
Och det är det jag tänker man kanske ska ta med sig mest.
Precis.
Mm. Men du, då,
jag tror jag precis, bara för jag bara funderar på om du satte på tvn eller
jag har tre skärmar nu.
Jag är så lätt distraherad, men allt har varit lugnt i bakgrunden idag, så då har jag kunnat slappna av.
Sören är inte här idag, annars hade han varit överallt.
Ja, men du, tusen tack, det var jättetrevligt att prata med dig.
Ja, detsamma, det får vi göra snart igen, tänker jag.
Lärt mig jättemycket också.
Ja, det gör jag med. Det vill jag kunna göra fler sådana här avsnitt, tänker jag.
Ja, det låter jättebra.
Men du, lycka till med boklanseringen och så.
Snälla, ha det bra.
Och så hörs vi snart igen.
Gör vi.
Ha det gott.
Ha det bra, hej då.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.